Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Från ekonomiredaktionen kommer här ett program om banker och pengar. Med mig, Leif Bratt. Här i studion har jag Per Granstedt som sakkunnig. Vi kan väl börja med att du ger lyssnarna något om din bakgrund för att ge dig viss legitimitet i ämnet. Vem är Per Granstedt?
Ja, det är ju en spännande fråga som jag ibland frågar mig själv. Men om man ser det ur den här synpunkten så är det så att jag har en bakgrund i politiken. Jag satt i riksdagen i 21 år från mitten på 70-talet till mitten på 90-talet. Sen har jag också arbetat internationellt med utvecklingsfrågor. Jag har varit vicepresident i FN-förbundens världsfederation och de senaste åren var jag generalsekreterare för en organisation som heter AWEPA International som jobbar med demokratiutveckling i Afrika. Jag är i grunden samhällsvetare, men jag har också läst nationalekonomi som en del av detta. Så min bakgrund är väldigt mycket också som praktiker i riksdagen, så jobbar man med budgetfrågor och monetära frågor och sådana här saker. Så att jag har under ett långt liv helt enkelt sysslat med de här frågorna både i Sverige och internationellt.
Det som kanske är när det gäller ekonomi, det finns ju andra, det här spelas ju in då i början på december, då kanske andra frågor som är mer på tapeten. Men rent ekonomiskt så fick vi för ett tag sedan ett beslut om nollränta från Riksbanken. Men jag skulle vilja börja med en bakgrund också, bortsett från Per Granstedt. Alltså bankers bakgrund. Hur uppstod banker och varför har vi banker?
Ja, det började ju egentligen med enskilda personer som lånade ut pengar, alltså bankirer och sådär. Det mest kända var ju att det uppstod ganska stora sådana verksamheter i renässansens Italien. Så att det började som lånekontor och sen så var det väl så att de här långivarna, de här bankirerna, när de upptäckte att deras privata förmögenheter inte räckte till så gjorde de upp med andra rika personer och sa jag kan låna ut dina pengar också och så får du lite betalt för det i form av ränta. Och så började en inlåningsverksamhet. Och sen så småningom kom det här att bli väldigt storskaligt så att det blev alltså stora institutioner som dels tog hand om andras pengar och dels också lånar ut pengar och i princip lånar ut de pengarna.
Men om jag då frågar så här, alltså, om man går väldigt långt tillbaka så hade man ju kanske små pärlor eller snäckskalor. Alltså det fanns massa olika former av det man satt ett värde på som man kunde använda som bytesmedel eller mellanled. Men de här rika familjerna i Italien då, som du säger, hade pengar att låna ut. De lånar väl inte ut snäckskal. Hur hade de kommit över sina pengar?
Ja, alltså penningsystemet är ju betydligt äldre. Det var alltså i vår del av världen väldigt länge sedan man övergav snäckskalen. Utan vi har haft myntsystem ända långt tillbaka i antiken. Och då är det ju helt enkelt så att man får pengar genom att antingen sälja sitt arbete eller sälja produkterna av sitt arbete eller sälja någonting annat. Pengar är ju ett bytesmedel. Jag har någonting som du vill ha. Jag har inte någon, eller jag har någonting som du vill ha. Du har inte någon grej som jag vill ha, men du har pengar så jag kan köpa den grej jag vill ha av någon annan. Det är ju liksom grundprincipen för pengar.
Det jag försöker dra ur det på något sätt är att förstå hur föddes de första pengarna. Alltså någon måste ju bestämma att, jag har ju förstått att jag har sett gamla mynt och sådana här saker. Någon måste ju ha gjort små metallbitar och sagt att det här är pengar. Men vem kunde göra det?
Jo, det är väl så att dels så förekom det privat penningutgivning och då bygger det på det. Och då förband sig någon att mot uppvisande av det här leverera nyttigheter. Och den nyttighet som egentligen var bland det första som också spelade lite samma roll som pengar, det var ju guld och silver. Och länge så hade man ju, var ju pengar, till exempel sed, antingen hade man mynt och de var då i guld eller i silver och hade alltså ett värde som hade att göra med metallens värde och som kunde sedan omsättas i någonting annat. Och så började man med sedlar, men då var sedlarna egentligen bara en fodran på en viss mängd guld. Det var den så kallade guldmyntfoten. Så att det här...
Det var för att slippa bära omkring, ja, på massa metaller, så gjorde man papperslappar.
Ja, just det. Eller man började för att slippa bära omkring med en hel massa olika varor som man kunde byta med. Ja. Så började man med mynt. Och sen så när de blev lite för tunga, då började man med papperslappar. Och först började det här i privat regi, alltså någon slags bankirer. Men riktigt genomslag fanns det ju inte förrän staterna tog sig an det här och garanterade pengarnas värde. Och då fick vi alltså statliga valutor. Och det var redan i antiken som kungarna gav ut pengar.
Då vet vi lite bakgrund i alla fall. Men det här då med nollränta. Man kan ju också vända på kuttingen lite grann och säga så här att Riksbanken, har jag från media uppfattningen om att de har till uppgift att på något sätt se till att vi har en inflation på 2%. Varför är det bra med 2% inflation?
Jo, det här har ju att göra med den här övergripande uppfattningen att det är bra att människor konsumerar. Att det sätter fart på ekonomin. Människor ska konsumera, människor ska inte spara för mycket. För sparar människor för mycket och konsumerar för lite, då står ekonomin stilla. Och ett bra sätt att få folk att konsumera nu, det är se till att det finns en inflation. Det vill säga man vet, köper jag inte det här nu så kommer det att vara dyrare imorgon eller övermorgon. Alltså köper jag idag. Medan däremot har man att saker och ting blir billigare, då väntar folk med att köpa. Och då stagnerar ekonomin. Det är vad vi har upplevt till exempel i Japan idag. Ja. De har en tendens till så kallad deflation. Och det förstärker den stagnation som Japan har upplevt.
Kan man säga så här då, nu är jag lite elak. Vi ska inte vara nöjda, utan vi ska vara konsumenter. Och oavsett vi så att säga behöver eller inte, så för att vara goda samhällsmedborgare så ska vi konsumera i lagom takt.
Det är ideologin.
Jaha. Det låter ju inte så förnuftigt för mig.
Nej, alltså det är ju...
Alltså vi används bara som... Ja, vi används bara i... Nu är det jätteelakt. Lite grann som företagens näring. Alltså som konsumenter. Slutar vi köpa deras produkter, då lägger de ner verksamheten och så blir pannkaka av alltihopa.
Ja, alltså... Man kan ju alltid diskutera vem som tjänar vem, men systemet bygger på idag, och det är väldigt bred politisk konsensus om det, fast det egentligen är väldigt tokigt, nämligen att ekonomin drivs fram av konsumtionen, och ju mer vi konsumerar desto mer fart blir på företagen, desto fler kommer de att kunna anställa, desto bättre ekonomi får vi alla, det kommer in mera skattepengar och vi kan alla konsumera ännu mera, och så blir det ännu mera fart på maskineriet. Det är liksom den förhärskande ekonomiska ideologin.
Men man kan ju säga, det kan jag förstå någonstans, men samtidigt så effektiviserar ju företag och de till och med flyttar produktionen till låglöneländer. Men de vill ha kvar oss som konsumenter. Men hur ska vi kunna vara konsumenter när vi blir arbetslösa? Eller?
Nej, men det är dilemma. Därför att företagen måste ju också... De ser ju efter sin konkurrenskraft. Och det är ju därför för att vi ska konsumera så mycket som möjligt, så måste företagen sälja varorna så billigt som möjligt. Va? För vi köper det som är billigast. Men det finns då en inbyggd motsättning i det där. Därför att om företagen då rationaliserar för mycket, då blir arbetslöshet och då minskar konsumtionen. Så det finns en inbyggd motsättning i detta, utan tvekan.
Nu kommer vi lite från bankvärlden. Jag bara blev lite tilt i huvudet på mig här. Man har vissa ambitioner och sen har man motverkande krafter. Ja. Och nu har jag tjatat...
Nollräntan var det.
Ja, det var just det. Nu har jag tjatat om den utan att ställa frågan. Vi ska ha inflation 2% upp för att hålla hjulen igång. Mm. Och nu har man nått, och man har under ett antal år nu successivt sänkt räntan. Och nu fick vi det här nollränta. Är det mer, alltså vi får nollränta, är det mer den här ekvationen att få hjulen att snurra?
Ja, det är precis vad det är. Alltså nollräntan, kanske man ska förklara, det är ju inte, innebär inte nollränta för oss som vanliga låntagare. Utan det är så att för att kunna låna ut pengar så behöver bankerna ibland låna pengar av Riksbanken. Och nollräntan är alltså den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av Riksbanken.
Får jag fråga då, avbryta dig lite här. Varför vill de då ha mina pengar? För mig får de i alla fall betala 0,1% i ränta. Då är det bäst att låna allt på banken, alltså på Riksbanken.
Men det är så att Riksbanken bestämmer hur mycket pengar de vill låna ut. Så att det mesta av bankernas utlåning kommer inte från Riksbanken idag. Utan det kommer från inlåning från...
Inlånar du menar mig?
Ja, ja, just det. Inlåning från dig och andra. Ja. Och det kommer också, och det är någonting som har förändrats väldigt mycket. En stor del kommer också från den internationella kapitalmarknaden. Men överallt är för närvarande räntorna väldigt, väldigt låga.
För det är för dålig fart på hjulen.
För att det är för dålig fart på hjulen och det är svårt att bli av med sina pengar så att säga. För att efterfrågan på pengar är för liten. Och det här är då ett sätt för Riksbanken att bidra till att ytterligare försöka sänka den här räntenivån. För att göra det ännu billigare att låna pengar.
Är det en dum fråga om jag då säger så här? Om vi inte får fart på hjulen, kan Riksbanken tänka sig att betala bankerna för att låna? Alltså med få en slags negativ ränta?
Ja, det är teoretiskt möjligt. Och jag undrar om det inte... Alltså ett skolexempel på ett land som kämpar med det här, det är ju Japan. Som har haft ett årtionde minst av stagnation. Och som har kört någonstans omkring noll med räntan väldigt länge. Och jag undrar om det inte funnits perioder när de rent har haft negativ ränta. Jag är inte helt säker på det. Men
om vi bara teoretiskt
skulle
om inte hjulen får fart så måste det kanske bli nästa.
Ja, ja.
Eller kan du se några andra möjligheter att få fart på hjulen än att sänka räntan? Finns det andra verktyg?
Ja, just det. Det beror ju på nämligen vilket medel man vill använda. Om man vill framförallt satsa på den privata konsumtionen så är ju det här och tänker sig att det är bra att den privata konsumtionen är lånefinansierad, då är det här en bra metod. Fast den är ju då, visade sig, inte särskilt verksam i en sånt här läge. Det finns andra sätt. Ett sätt är till exempel stora investeringsprogram. Då är det kanske staten som lånar upp pengar för att finansiera vägbyggen, järnvägsbyggen, upprustning av järnvägar. En ganska lockande tanke. Och det skapar sysselsättning och det skapar efterfrågor och insatsvaror som skapar ännu mer sysselsättning. Så det är ett sätt. Ett annat sätt att få fart på konsumtionen är ju att stärka det sociala skyddsnätet. Se till att de människor som har det riktigt kämpigt får mera pengar att röra sig med.
Men de måste ju komma någonstans ifrån.
Just det, jo. Så att även det blir ju då i ett läge där man inte vill höja skatterna så blir ju det också lånefinansierat. Men staten kan ju naturligtvis låna upp pengar.
Det är det därför vi har statsskuld. Har
du
de enskilda staterna har lånat upp pengar för att kunna ha ett visst välfärdssystem gående.
Ja, visst. Så är det.
Och det är många bollar i luften.
Ja, just det. Och då är det så här att det som staten måste tänka på, det är ju det att lånar de för mycket, då faller valutan i värde. Och då gröps det här ut, va? Och till slut så kan det bli, och så kanske det blir svårare och svårare att låna. Och räntorna börjar stiga på den lånemarknad där man går ut. Och i värsta fall så hamnar man i den situationen som Grekland hamnade i. Att det gick inte låna längre, det var jättelika räntor de skulle betala. Och det höll på att bli statsbankrutt. Så man kan alltså inte använda det här hur mycket som helst. Men ett land som Sverige skulle kunna göra väldigt mycket mer av detta.
Ja, jag blir, ja, det är inte alla grejer som går in i mitt huvud. För det var mycket att hålla reda på. Alltså jag tänkte för att få hela det här systemet socialt och ekonomiskt och kanske också ekologiskt. Att få det i någon slags balans. Det verkar bara, man måste vara jättebolljonglör här nu och kasta lag.
Jo, men det är ju naturligtvis många olika faktorer som spelar roll i en ekonomi. Så det är nog inte så konstigt.
Om vi då går tillbaka till bankerna då. Det, jag vet inte om man ska säga att det är en myt, men jag får intrycket av att de här finanskriserna vi har haft, de är, nu kanske jag skyller på fel personer, eller man ska inte skjuta på pianisten brukar man ju säga ibland, om ett verk är dåligt. Jag får intryck av att bankerna nu, alltså vanliga då, om vi nu kallar privatbanker, affärsbanker och så vidare, de har lånat ut för mycket pengar och sen så får de inte tillbaka sina lån. Mm. Eller de har slarvig kreditkontroll eller vad vi nu ska säga. Hur mycket kan vi kasta smuts på bankerna? Affärsbank? Eller är det staten som gör fel eller vi konsumenter? Varför får vi de här kriserna? Finansiella kriserna?
Jo, nej, men det är ju precis som du säger att det är, problemet är att bankerna har lånat ut för mycket pengar till så att säga osäkra låntagare. Som, och det är ju, jag menar, det klassiska är ju den här stora kraschen i USA där man hade alltså lånat ut pengar till bostadslån.
De kallas subprime-lån.
Ja, de här subprime.
Lehman Brothers och sådär.
Just det, precis.
Okay.
Och sen så hade folk inte råd att betala och amortera och sådär. Och så gick de i konkurs och ja, det hela bubblan sprack. Och det här är alltså, kan man säga, en del av den här kampen att försöka få fart på ekonomin genom att pressa ut pengar i marknaden för att få folk att konsumera mer. I grunden så ligger det ett stort ekonomiskt paradigmskifte i världen. Alltså vi har kommit från en situation när Europa och Nordamerika dominerar världsekonomin, har i stort sett kontroll över all industri och kan sätta spelreglerna, till en situation när vi tappar konkurrenskraft, vi får svårare och svårare att sälja våra produkter på världsmarknaden och vi försöker samtidigt upprätthålla en oförändrad eller helst ökande levnadsstandard och en ökande privatkonsumtion. Och resultatet av det här blir att folk känner att de har inte råd att konsumera så mycket som de skulle vilja göra. Och då är risken då att ekonomin börjar dala därför att konsumtionen minskar. Och då försöker man mota det genom att få folk att låna mera pengar och konsumera för lånade pengar. Och det finns då en viss ovilja hos människor att göra det. Alltså ser man till att ja, det blir billigt och billigt och billigt att låna.
Och, det är rea på penningmarknaden.
Ja, det är rea på penningmarknaden. För man vill att folk ska låna mer. Och det är två krafter som vill det. Dels vill bankerna låna ut pengar, för det är det de lever på. Det är där de får sina intäkter. Men dels vill också politikerna att människor ska konsumera mer. För det är den här ideologin att vi ska ha en konsumtionsnivå.
Ja, då får de skattepengar.
Ja, ja, de får skattepengar. Ja, precis. Och det blir hög sysselsättning och de blir omvalda och sådär. Så att om man ska kasta skit så kan man göra det både på bankerna som gör det här i kommersiellt syfte att pumpa ut pengar och på politikerna som tycker att det där är jättebra.
För att då blir de hoppis.
Ja, just det. Och så var det alltså den här stora kraschen i USA. Och det var ju, vänta, vad hette de här? Det var inte så mycket Lehman Brothers, även om de var också involverade, utan det var de här stora bolåneinstituten. Freddie Mae och
Peggy Lee eller något sådär.
Liknande. De lånade alltså ut till personer som inte, hushåll som egentligen inte hade råd. Och det var kraftigt uppmuntrat, det var alltså statliga banker, det var kraftigt uppmuntrat av staten i USA att gör så här, se till att folk kan låna pengar och få bättre bostäder. Och dels fanns det väl ett socialt motiv för det, men framförallt var det också att det skulle sätta fart på hjulen, att folk skaffade sig bättre bostäder. Och så till slut sprack bubblan. Så det är en kombination av en politik som syftar till slöseri för att få fart på hjulen och bankernas egen intresse att låna ut så mycket som möjligt.
Det bara dök upp i mitt huvud nu, så det är inte så genomtänkt jag säger nu. Jag kan tänka mig ett svar att man får, privatpersoner går och sparar pengar i banken, så går man till Riksbanken för också för att få ett visst möjlighet till att kunna låna ut pengar från bankernas sida. Man lånar på Riksbank för att det sin tur fortsätter att låna ut. Sen så spricker lite den här bubblan och så ska banken räddas. Kan det delvis bero på att staten har inte råd med att låta bankerna gå i konkurs för de har lånat ut så mycket pengar till bankerna?
Ja, inte av det skälet.
Alltså, det var inte genomtänkt.
Det var inte av det skälet, för att staten har ju då den möjligheten att producera mera pengar så att säga. Men däremot så kollapsar det finansiella systemet om de här riktigt stora bankerna kollapsar. Det blir plötsligt omöjligt att låna pengar ens till nödvändiga och nyttiga projekt. Och det, då kan man få en katastrof av det slag som vi hade på 30-talet. Och som ju dessutom lätt leder till politisk instabilitet och extremism och allt möjligt sånt där om systemet kollapsar. Så att de stora bankerna, de har liksom, systemet är beroende av att de fungerar.
Men om vi pratar om den här, jag får nästan ordet lånecirkus i mitt huvud. Jag kan ju också läsa i media oro över att de svenska hushållen är väldigt skuldsatta. De har lånat för mycket. Man är orolig att det här, kanske också en del av det här, räntediskussionen och amorteringskrav och sådana här saker. Kommer svenska hushåll att klara av saker och ting? Alltså hur farligt är det här? Vi ser att det kan krascha lite här och där. Hur farligt är den här skuldsättningen?
Alltså risken för en fastighetsbubbla är ju, det är någonting att verkligen ta på allvar. För att det är ju så att en effekt av det här att det är väldigt lätt att låna pengar och folk uppmuntras att sätta sig i skuld, det är ju att efterfrågan på bostäder ökar. Och när efterfrågan på bostäder ökar, ökar också priserna. Och då sätter man sig ännu mera skuld därför att bostaden är värd mera pengar och då kan man låna mera på den också om man behöver göra det. Och så fortsätter den här spiralen uppåt. Ända tills det uppstår en känsla av att ja, men det här är ju faktiskt orimligt. Jag är inte beredd att köpa bostäder till det här priset. Ja. Och då plötsligt så faller efterfrågan.
Någon sitter med Svarte Petter.
Någon sitter med Svarte, eller rätt sagt alla sitter med Svarte Petter i det läget. Utan vad som händer då, det är ju att då börjar priserna falla. Och då, eftersom folk är kraftigt skuldsatta, så blir det konkurser. Personliga konkurser. Mm. Eller annat skuldsanering och sånt där. Det vill säga, vi får en situation där priserna är lägre än folks skulder. Och tvingas man gå ifrån sälja sina bostäder för underpris och så sitter man med bara skulder kvar. Det här hade vi ju på 80-talet var det väl. Då vi upplevde just detta, det var katastrof för många människor och för ekonomin. Så det där är ett reellt hot. Och vad vi nu upplever är ju en lite schizofren politik där man å ena sidan säger att det är bra att folk skuldsätter sig och konsumerar. Å andra sidan säger man att det är farligt om folk skuldsätter sig och driver upp bostadspriserna. Och det gör att vi får den här konstiga politiken. Man å ena sidan uppmuntrar att folk ska skuldsätta sig genom att sänka räntan. Å andra sidan försöker bromsa folks skuldsättning genom att införa amortering.
I min värld någon gång för länge sedan, alltså, när jag gick i skolan på gymnasiet, så dök det upp en gubbe, eller fanns med i läroböckerna, Keynes. Mm. Jag tror att det handlade om, hans idé var någonting om att i lågkonjunktur ska staten gasa, eller ungefär du pratar om här investeringar, järnvägar och sånt. Och i högkonjunktur ska de ligga lågt. Ska inte överhetta ekonomin ibland så. Fungerar hans medicin idag eller är han överspelad? Eller?
Hans medicin tillämpas ju. Man kan säga att han är den stora ideologen bakom hela den här aktiva konjunkturpolitiken. Där man försöker stimulera konsumtionen i dåliga tider och dra åt i goda tider. Men vad som är problemet och som gör att han, jag minst bedömer honom som lite obsolet, det är att
överspelad.
Det är att vi befinner oss i det här ekonomiska paradigmskiftet i världsekonomin där västerlandets kontroll över ekonomin försvinner. Och vad som händer idag när man blåser på konsumtionen är inte enbart eller kanske ens huvudsakligen att det leder till ökad sysselsättning i västerländerna, utan att det leder till ökad sysselsättning i Kina. Och det är ju bra för kineserna, men det hjälper inte i den amerikanska eller europeiska ekonomin. Och det gör alltså att de här mekanismerna fungerar inte. Och det är därför vi ser att här har vi haft ekonomisk stimulanspolitik i mängder under de senaste åren. Och det hjälper inte. Så mycket i alla fall. Det hjälper en del att det sätter lite grann fart, men väldigt lite. USA har klarat sig bättre därför de har en ganska stora låglönegrupper. Så de kan lite lättare hänga med i konkurrensen så att säga. Framförallt när det gäller servicesektorn. Så den är väldigt stor, det är låga löner och det gör att konsumtionen stannar hemma mera. Europa.
En annan sån här frontfigur eller omtalad ekonom då efter Keynes, det var ju den här Milton Friedman, Chicago-skolan, och då handlade det om att avreglera allt upp, och då skulle den fria marknaden göra, lösa alla problem. Hur obsolet eller frånsprungen är han då?
Ja, det är ju det är också ganska levande. Både Keynes och Friedman är ju egentligen de två stora alternativen. Det ena bygger ändå på att staten intervenerar ganska kraftigt. Friedmans idé bygger då på att marknaden sköter det här bäst. Va? Lägg er i marknaden så lite som möjligt. Och den diskussionen går ju nu väldigt mycket i Europa. Det är precis det den ekonomiska diskussionen handlar om. Är det bästa att blåsa på och satsa med pengar från staten och sådär, eller ska man istället strama åt, vilket är Friedmans recept, det är att när staten har stora underskott, då ska man skära ner i kostnaderna. Så staten får ekonomin i balans och inte intervenera i marknaden, och sen så blir det de effektivaste företagen, de klarar sig och de utvecklas, och de mindre effektiva företagen, de slås ut, och det är bara bra. Och marknadskrafterna reglerar det här, även om det då krävs ett stålbad. Det vill säga man går genom kris och så kommer man ut starkt i andra änden. Och det här beror ju på vad man, alltså man kan säga att vi hade en period på 70, början på 80-talet när så att säga, den här stora efterkrigsboomen som vi hade på framförallt 60-talet, det glada 60-talet, och liksom allt bara växte i västerlandet. När den var över så hade vi då krissituationer då staterna försökte att pumpa in pengar och få det hela rullande. Och inte minst Sverige, vi fick en oerhörd obalans i våra finanser. Statliga utgifterna bara skenade iväg, men det blev ändå inte riktigt bra. Och då slog så att säga den här nyliberala tanken genom, man sanerade, för det var inte bara i Sverige, det var över hela världen då som man hade de här stora budgetunderskotten. Och man började sanera och skära ner och trimma och sånt där. Och det satte faktiskt fart på sysselsättningen på 80- och 90-talet. Så det hade den avsedda effekten, och även inte bara i Europa utan också i Afrika, Asien och så vidare. Och man kan säga att det har fungerat relativt bra tills nu. Och nu ser man den andra effekten, nämligen att det här leder till väldigt stora klyftor. Så det vill säga en del blir väldigt rika och andra blir väldigt fattiga. Och så småningom blir det ett problem i ekonomin, det vill säga köpkraften är för svag. och det håller inte ekonomin rullande. Och de här rika, de orkar inte spendera hur mycket som helst, så att säga. Så det, om man inte har låg- och mellaninkomstskiktet med sig för att hålla upp efterfrågan i ekonomin, så fungerar det dåligt. Och man kan säga att dagens ekonomiska kris är ganska mycket nyliberalismens kris. Den nyliberala modellen har lett till en ny ekonomisk kris. Likaväl som den keynesianska modellen ledde till en kris på 70-80-talet.
Om man då kan säga så här, nu är jag ju amatörekonom och vi har pratat om massa olika mediciner och teorier om hur vi ska få någon balans och hålla hjulen i lagom takt rullande. Jag hör aldrig någon politiker säga att det skulle vara väldigt viktigt att skapa framtidstro, framtidshopp. Det vore väl bra en medicin. Om man tror på att det finns en framtid, då kanske man är lite mer benägen att konsumera. Ser man bara svarta moln framför, då kanske man börjar spara lite för mycket. Alltså det jag är ute efter lite grann, det finns det något hopp för oss? Vad ser du för lösning? Vad ska vi göra?
Ja, alltså först tycker jag nog att det är många politiker som talar om att vi behöver framtidstro och framtidshopp. Men sen kanske det är svårt att komma med de här goda recepten. Och det är naturligtvis svårt för mig också, men alltså, jag ser utmaningen att nå fram till en hållbar ekonomi. Det vill säga, jag tror inte på den här konsumtionsdrivna tillväxten. I varje fall inte om man ser konsumtion i största allmänhet. Bland annat därför att det finns ekologiska begränsningar. Vi vet att det håller på att gå åt pipan med världens miljö. Och klimathot och sånt där. Alltså, har att göra med en överkonsumtion av ändliga råvaror och för stora utsläpp framförallt av klimatgaser och sånt där. Det vill säga vi måste växla över till någonting som är hållbart. Dessutom så måste vi se till att det vi konsumerar är det vi verkligen behöver. Nu har vi liksom en situation där vi å ena sidan har en omfattande konsumtion av helt onödiga saker. Samtidigt som hundratals miljoner människor inte har mat för dagen. Det vill säga att man måste styra om ekonomin för att mer att tillfredsställa verkliga behov och mindre spendera på lyxkonsumtion som dessutom är förödande för miljön och sådär. Och jag tror att marknadsekonomin är egentligen användbar för det om man ger marknadsekonomin de rätta signalerna. Det vill säga att man ser till med typ skatter och avgifter och sånt att lyxkonsumtion och i synnerhet miljöskalig lyxkonsumtion blir fruktansvärt dyrt. Medan däremot nyttig konsumtion av låt oss säga ekologisk mat och sånt där, va, det blir billigt. Och det kan man alltså, staterna har de instrumenten som man kan styra upp det där. Och dessutom se till att man har en vettig fördelningspolitik så att alla människor, och då ser jag det här också ett globalt perspektiv, får så att säga möjlighet att äta sig mätta, bo bra, få anständig utbildning och sådana där saker.
Kan jag tolka dig då rätt så här, kan man kalla din modell en reglerad marknadsekonomi?
Ja, precis.
Inte det här man populärt säger fri marknad, det kommer inte att funka. En reglerad marknadsekonomi, det var du.
Ja,
du fick bestämma.
Ja, en hållbar marknadsekonomi, alltså det innebär en styrd eller reglerad marknadsekonomi. Ja. Jag skulle snarare säga styrd eller reglerad, för det är inte regleringar utan det är ekonomiska styrmedel som man använder i marknadsekonomi.
Jo, men alltså regleringar utifrån de här styrmedlen är ju någonting av staten fattade.
Ja, precis, ja.
De riktiga reglerna eller styrmekanismerna, de klarar inte marknaden själv att hitta.
Nej, precis. Nej. Precis.
Då får jag tacka för idag. Jag hade lite mer frågor i huvudet, men jag kanske kan få återkomma.
Absolut.
Visst. Vi får se vad vi får för reaktion så kontaktar jag dig.
Jätteroligt.
Tack så då.
Tack.
Kära radiolyssnare, ni har lyssnat till Per Granstedt som gett oss lite insikter om den finansiella sektorn.